Från gamla testamentet så läser vi idag följande Herrens ord från profeten Jesaja. Så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, för då skulle deras ande försmäkta inför mig. Det är själar som jag själv har skapat. Denna text som vi kan låta ligga framme, den är oerhört tydlig och oerhört stark. Denna dag, kantate som texten heter, som det heter på latin, betyder sjung till Herrens ära. Och vi kan tänka också på den sång som vi börjar med denna gudstjänst. Jubla och sjung, vi har en sådan kung. Vad är det denna söndag, den femte i påsktiden, vill få oss att tänka på? Den vill förbereda oss för nästa söndag som är bönsöndag. Och den visar då hur Gud i sin stora nåd tänker på oss, och hur Herren Jesus ber för dig. Han som har sagt, i min faders hus är många boningar, om det inte hade varit så, så hade jag sagt det. Vi möter här i denna text Gud i sitt höga majestät. Och vi vet att hans vilja om var och en av oss, det är att han har fridens tankar och inte ofridens. Och det är inte bara mot några enskilda människor han säger så, utan det är mot varenda skapad varelse. Denna stora omsorg och omtanke, den är så stor och den är så hög. Så skulle vi fatta den, så skulle vi bara jubla och vara tacksamma. Men vad är det profeten egentligen säger? Jag bor i det höga och heliga, men också, lyssna här, hos den som har, som är, hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Jag bor i det höga och heliga, säger denne trefalt höge Gud, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Det säger han som dagligen försörjer just det, med mat som är kläder, och han som har givit var och en av oss förnuft och alla sinnen och allt vad vi behöver för livets uppehälle, som det står i förklaringen till första trosartikeln. I den andra artikeln talar han om för oss att vi genom Kristus får tillträde till denna höga tron, till Gud som bor i det höga. Genom Jesus Kristus så har du och jag tillträde till Guds majestät. I honom, säger aposteln Paulus, i honom och genom tron på honom, så kan vi frimodigt och tryggt gå fram till nådens tron. Apostelns svar, det är klart och det är rart. Den som hämtar sin tillförsikt ur tron på Jesus Kristus, den människan, hon kan vara frimodig, inte på grund av sin egen styrka, utan genom Guds styrka. Vad är det mer profeten säger i de här två korta verserna? Jo, han säger, han talar om förkrosselse. Kan verkligen den som har en förkrossad ande och ett förkrossat hjärta se framåt mot tillförsikt? Är det inte egentligen att vända upp och ner på allting? Hör inte en förkrosselse till att man känner sig otrygg och bänt och blyg och fin? Kära vänner, inför Guds tron och inför hans majestät så är det helt annorlunda. Då gäller inte det som hör till tidsandan och det som är gångbart i den här världen för stunden. Där omvärderas alla våra invanda värderingar inför Guds höga majestät. I Guds rike så har vi lärt oss, och Jesus på gång säger till oss, att den ödmjuke ska bli upphöjd. Ett högmodigt hjärta kan inte ta emot Guds rättfärdighet och frid. Det vet vi av fariséerna i templet. Har vi hört så många gånger. Han behövde inte den nåden som tullaren eller skatteindrivaren fick. Han slog sig inte för sitt hjärta och sitt bröst och behövde Guds nåd. Utan han kom där med allt vad han ägde och allt vad han hade. Med sitt högmod. Och en högmodig minne. Och högmodet, det är det stora salighetshindret. För en högmodig så är nåden en svaghet och närmast en förolämpning. Profeten fortsätter här i denna underbara text. Jag ska inte gå till rätta för evigt. Inte ständigt vredgas. För då ska deras ande försmäkta inför mig. Det är en sådan nådig Gud vi har. Hade hans krav gällt fullt ut, hade inte salen kommit och tagit på sig straffet och hållit lagen, då hade vi gått under av alla dessa krav. Men som det står här, han är nära den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör även denna söndag det botfärdiga suckar. Och så får vi så fint höra, han vänder sig idag till deras bön. Och detta för Jesu Kristi skull, så är det på grund av hans död, hans laguppfyllelse. Och det är inte bara en möjlighet. Det är inte bara någonting som kanske kan, utan det är visst och det är klart och det gäller dig. Du får ta emot det precis som du är. Det kostar ingenting. Så kan du frimodigt gå fram inför denna stora höga tro i himlen. Och då får vi också nåd till hjälp i rätt tid. Vår epistetext hämtar vi idag ifrån Galaterbrevet 5. Där lyder orden så i vår Herres och Frälsares namn. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. de två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesbrott, själviskhet, splittringar, irrlära, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korset sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Kära vänner, denna vår episteltext, den har vi läst många gånger, och vi kan många av de här uttrycken utan. Det är egentligen så kristallklart så det behöver inte kommenteras. Men låt oss ändå göra några nedslag. Vad är det Paulus vill säga till galaterna? Och vad är det han vill säga till oss? Det vi stoppar in, det kommer också ut. Har ni tänkt på det? Det vi stoppar in, det vi läser och vi förtröstar vi oss av Bibeln och Guds ord, då kommer det ut Guds ord. Lånar vi våra ögon och våra öron till det som är mot Guds ord, ja, då kommer det ut likadant. Rannsakar vi inte oss själva, utan menar oss alltid ha rätt, då blir vi, precis som Paulus här säger, själviska. Släpper vår församling in lärare som inte kommer från Bibeln och Guds ord, ja, då blir det split. Å andra sidan, säger Paulus, tänker vi på varandra och inte bara på oss själva, ja, då växer kärleken. Lyssnar vi på ordet och tar det till oss, ja, då växer både glädje och frid i vår församling. Tänker vi till innan vi kastar ut ett nedsättande ord, ja, då växer också mildheten och självbehärskningen i vår församling. Egentligen är det, mina vänner, mycket tydligt och klart, enkelt, men ändå så oerhört svårt. Varför är det svårt? Svaret är i en enda mening: det är synden som bor i oss, som hela tiden, för att använda ett lite slarvigt ord, vill sabba Guds goda ord. Hotet, det kan komma både utifrån och inifrån oss allihopa. Frestelsen att tyda allt till det värsta, tala illa, vara stolt, det är djävulens förödande redskap som hotar vårt andliga liv. Därför så har du och jag som kristen vandrare på vägen genom livet inget annat än att lyssna till det som Paulus sa för 2000 år sedan. Och det gäller idag. Det finns ingen quick fix. Det finns inte det. Utan vi har att kämpa trons goda kamp. Söka det eviga livet. Var till vi har blivit kallade. Och i detta vill Herren bevara oss. Det är en hård match. Om för att använda hockeyspråk för oss alla. En hockeymatch känner ni alla till i den här församlingen. Den varar i 3 perioder. Och kan gå till förlängning. Och det kan bli 4, det kan bli 5 perioder. Men vår match mot en onde, den tar aldrig slut. Den pågår hela vårt jordeliv. Och den får ett slut först när vi lämnar den här arenan och får gå in i himlen. Vår text i Galaterbrevet är mycket aktuell. Den säger precis vilka lag som spelar. Det är 2 lag. Det är bittra motståndare. Bägge lagen vill vinna. Bägge lagen vill bo hos dig. Det ena laget heter anden och det andra laget heter köttet. Paulus beskriver här i vår text som vi har läst bägge lagens egenskaper. Den onde är lagkapten i det här laget där det talas om fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Lagkaptenen i det andra laget i Jesus och hans styrka är glädjefört. Tala mot vänlighet. Godhet, trohet. Denna match, den pågår inom var och en av oss som är samlade här denna söndag. Och det kan aldrig bli oavgjort. Har ni tänkt på det? Den här matchen kan aldrig bli oavgjort. Ja, Jesus din ledare, så får du denna söndag en kort periodvila där du får fylla på med hans evangelium, hans glädje, hans frid, hans kärlek, hans omtänksamhet om var och en av oss. Så får du spela vidare i denna bittra kamp. Vissa matcher slutar i sudden death. Alltså plötslig död. Då är matchen slut. Och då står man antingen som vinnare eller så står man som förlorare. Min fråga till dig som har kommit till gudstjänsten idag. Vilket lag är du med? Den första matchen har redan spelats. Och det var en bortamatch. Den spelade Herren Jesus i öknen där han besegrade djävulen genom sitt ord. Den andra returmatchen, den spelas här på jorden i alla människor där du och jag är inräknade. Gud vill genom sin nådiga vilja att du ska vara med i andens lag. Det kostar ingenting att vara med i det laget. Tycker du att du är en dålig spelare, så står han Jesus vid båset där hela tiden och påminner dig: min nåda är din nåd. Kraften fullkomnas i svar. För att nu din ande, själ och kropp ska bli bevarad, så är det Paulus 2000 åriga ord eller taktik som gäller. Kämpa trons goda kamp eller match. Guds kärlek genom sonen det är din ständiga styrka. Den har glädjen, den har drivkraften. Och Guds frid och nåd, det är det som ska bevara dig kvar i detta land. Och här är det inte fråga om att ropa ut en ramsa. Utan där heter segersången: salig för intet, frälst utav nåd, efter Guds fasta evighetsval. Utan förskyllan fick syndare nåd och förlåtelse. Utsa hjärtat Gud, den här dagens heliga evangelium. Vi då, och här är så frälsarens ord. Vi läser från evangelisten Johannes. Jag ber för den. Det är inte för världen jag ber, utan för den som du har gett mig, eftersom det är din. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i den. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till den. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara uppfyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta den ut ur världen, utan att du ska bevara den för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga den i sanningen. Ditt ord är sant. Så lyder det heliga evangeliet. I detta 17 kapitel, som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön, så tänker Herren Jesus på alla oss som går och vandrar i det här livet. Ingen. Och frälsarens tankar här denna skärtorsdagskväll som detta utspelar sig, det är framtiden. Han ber för sig själv. Han har några timmar kvar innan han ska pinas, innan man ska slå honom, han ska dömas till död. Han ber för sina närmaste som i räddhåga har sprungit bort och inte kunde vara med den sista stunden. Och han ber för alla människor. Han står här inte i det okända. För honom finns inget okänt. Han vet precis när han ber detta för oss, hur din väg ska gå genom livet. Han tänker och han ser framför sig hela världen. Folkslag som kommer, folkslag som går. Han vet precis vad Trump har i tankarna. Och vad Kim Jong-un går över. Mitt i allt detta så ser han till dig som har kommit till tro på honom. Några timmar innan Vi hör dessa ord av Herren Jesus, så var han samlad i övre salen i Jerusalem, där han åt påskalammsmåltiden och han instiftade nattvarden. En av hans närmaste hade just då förlorat. Han hade vid måltiden rusat ut och ville inte längre vara i gemenskapen med Herren Jesus. Det fanns saker som tilltalade honom mer än att följa Herren Jesus. I Jesus spår är tryggt att vandra. Var ingenting för Judas i skapet. Men hur skulle det gå för de andra? Då de blev lämnade ensamma i en ond och farlig värld. Märk här vad texten säger. Jesus han säger inte att vi ska ta oss ut ur världen, utan vi ska bli bevarade i denna onda värld. Här kommer svårigheten som vi har hela tiden och varje dag att brottas med. I världen, men inte av världen. Vad du stoppar in, det kommer ut. Men Jesus, och var övertygad om det, han ber bara om en enda sak. Att du ska bli bevarad. Och att du ska bli bevarad i Guds namn. Några timmar efter han ber, så som vi sa, skulle han skiljas från sina lärjungar. Men han tänker här inte i första hand på sitt eget liv, utan han tänker på dig som lärjunge. För mig sitt liv, sitt dyra blod, han ville inte spara. Att för en dom mig återstod, jag måtte tryggad vara. Jesus han ber för sina lärjungar. Jag ber, säger han, jag ber för den som du har gett mig. Varför ber han? Jo, Jesus säger, eftersom det, alltså du och jag, är dina. Vi tillhör Gud. Och så säger han någonting här som hörs mycket enkelt och tydligt. Han säger, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom det. Kan du se dig själv som en gåva som fadern ger till sin son? Vilken present. Och så pekar Jesus på detta oerhörda kärleksförhållande mellan honom och fadern, där de delar allt. Där Jesus säger, allt mitt, säger han till fadern, är ditt. Och allt ditt är mitt. Jesus kan säga så eftersom han är Guds son. Men också du och jag, vi kan säga så. För vi är Guds barn. Vi är hans söner. Men lägg märke till ordningen. Det börjar med allt mitt. Jag har egentligen ingenting som är mitt eget, utan jag måste säga, allt mitt är ditt. Och sen kan jag säga, så får vi den stora gåvan tillbaka och kan säga, allt ditt är mitt. Varför kan vi säga det? På grund av vad Herren Jesus har gjort på korset. Så får vi tillhöra honom. Vi får del i alla himlens skatter. Gratis, fritt och för intet. Om jag varje dag lämnar allt i Guds händer, så kan jag vara både trygg och jag kan vara viss. Då är också allt vad som är i Guds hand också mitt. Fadern i berättelsen om den förlorade sonen, som ni säkert kommer ihåg, vad var det för den hemmavarande sonen fick höra? Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men om allt ditt, och vi vänder på det, är ditt, då är du fattig. Då har du egentligen ingenting. Då är du inte Herre Kristus. Men lär du dig detta och förstå innebörden i Jesu ord, i hans överste prästliga förbön, när han säger allt mitt är ditt. Allt, och så får jag säga allt ditt är mitt. Så har vi talat om första personen i gudomen, om fadern och sonen. Men vem var det som Herre Jesus skulle sända till lärjungarna nu när han inte skulle lämna dem faderlösa? Jo, hjälparen, tröstaren, den helige ande, den tredje personen i gudomen. Och vad var det han skulle göra? Mycket enkelt, han skulle påminna om det ord som Jesus hade talat. Om allt vad vi har, om allt vad vi äger, genom tron på Herre Jesus Kristus. Så får vi avsluta denna söndag med de oerhört starka orden och verkligen säga allt mitt är ditt. Och så får vi tillbaka och säga allt ditt är mitt. Amen, låt oss be. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske Fader, för att vi enkla människor och samlas och lyssna till ditt heliga och till ditt dyrbara ord. Tack för att du kommer ner från din himmelstron till vårt enkla bönhus. Du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Behåll och bevara vår församling i detta saliggörande ord in till vår sista dag. Detta ber vi om i vår Herres och Frälsares namn. Amen.